Ja, Herre, vi ber att du ska röra vid oss den här förmiddagen. Vi ber att du ska tala till oss den här förmiddagen. Vi välkomnar dig, heliga Ande. Tack för att du är här, mitt i vår gemenskap. Att församlingen är ett tempel för din närvaro. Vår gemenskap, när vi är tillsammans, då är du här. Och tack för att vi bara får vara tillsammans med dig här den här förmiddagen. Och be att ditt rike ska få komma, be att din vilja ska få ske i vart och ett av våra liv, Herre, där vi står i mitt i allt som sker, så är du den helige guden mitt ibland oss. Och tack ju för att du vill uppmuntra oss så den här förmiddagen. Du vill komma med ny kraft, komma med ny glädje, komma med ny smörjelse över den som står i ett uppdrag. Tack ju för att du har alltid mer, att du är en outtömlig källa, Herre. Med det som är gott, det som vi behöver och det som vi längtar efter innerst inne, men som vi ibland kan springa runt och fylla på alla möjliga ställen. Men du, Gud, har allt vi behöver, allt vi längtar efter. Tack för att vi får söka dig den här förmiddagen, att vi får komma till dig. Jag bara välsignar den här stunden och ber om din heliga närvaro. Amen. Tack för förtroendet. Än en gång att jag får vara här hos er i Viskadalskyrkan och få dela Guds ord. Jag låter som jag gör. Det är så jag skrev till Maria, jag kommer i befintligt skick imorgon. Ja, så är det. Så att jag är här i befintligt skick. Men det är bra, då är man beroende av Gud. Lite så. Jag behöver liksom trycka igenom lite snor så här på vägen, va? Men det kommer bli bra. Ja, när jag gick på mellanstadiet så var jag är uppvuxen så på västgötska landsbygden söder om Falköping, massa samhällen på rad där, och jag hade typ 7-8 stycken kristna klasskompisar, så det var riktigt frikyrkobygd liksom där jag är uppvuxen, så att det fanns två saker att göra, det var fotbollslaget eller kyrkan, så jag var väldigt involverad i båda egentligen. Men vi var en klass som var ganska stökig och ganska, alltså inte stökig som att vi betedde oss illa mot varandra, utan vi var högljudda och vi härjade och höll på. Och sen så lyckades rektorn då få in en riktig sån rekrytering. Då kom Staffan ifrån stan, liksom ny lärare in i mellanstadiet, och han hade en devis, eller han hade liksom någonting som han försökte liksom verkligen inpränta i oss som liksom 11-åringar där, och det var: tänk stort. Så den körde han liksom gång på gång på gång, bara tänk stort. Och jag har ett riktigt mörkt minne från det här, för att jag fick ett förtroende av honom så där. Jag kan inte säga exakt bakgrunden till det här, men utan någon anledning så fick jag en 20-lapp i handen. Och jag fick alltså gå till ICA och köpa en Daimstrut under skoltid. Jag kan inte förklara varför jag fick det här, men jag fick det i alla fall. Men det Edvard, 11 år, gör då, det är att han tänker väldigt litet. Så det jag gör är att jag vet precis vilket klassrum klasskompisarna sitter i. Så då går jag förbi där med min Daimstrut och bara... Och känner bara, jag bara ser hans liksom bara så. Det är förtroendet han gav till mig, jag misskötte det ganska. Så jag tänkte väldigt litet så. Men det var hans grej, tänk stort. Tänk större. Det finns fler än du. En artist som, nu snackar vi, det här är ju någonstans samma tid, va. Då var det en tjej i min ålder, hon är lika gammal som mig tror jag. Hon hade en låt som heter What's in it for me. Amy Diamond, är någon som vet vilken? Ja, några. What's in it for me? I really gotta know. Så här. Vad kan jag få ut av det här? Att sätta sig själv i första rummet och ha den inställningen av att hur kan jag få ut så mycket som möjligt? Och att det är att tänka litet. Det fanns en psykolog i slutet på 1800-talet som heter Maslow. Han kom på att det finns något som heter en behovstrappa, som liksom förklarar våra värderingar som människor då. Det börjar med det första steget i den här trappan typ. Det är ju de grundläggande behoven. Vi behöver få mat och sömn och sådär. Och sen så kommer lite stabilitet och trygghet och sådana frågor. Och sen så kommer gemenskap och sen kommer uppskattning. Och sen överst där så har vi självförverkligande. Det är liksom jag får bekräfta mig själv och liksom bli allt som finns inom mig. Och vi som människor, vi rör oss lite upp och ner på den här behovstrappan, tror jag, under livet. Vi kommer in i krisperioder där inte det självförverkligandet är liksom det mest viktigaste kanske för oss som svenskar. Men många gånger, i alla fall i mitt eget liv, känner jag att jag är där uppe. Och det är den berättelsen man har blivit matad med. What's in it for me? Hur kan jag bli allt det där? Hur kan jag få allt det där som är längst upp? Jag kollar på en forskning som visar värderingar i världen, som jag tycker är spännande. Vi ska se om vi får upp den här, Lasse, men en karta över värderingar i världen. Och då finns det två grafer här då. Det längst ner här har vi survival versus self-expression values, och sen har vi traditional and secular då, på den skalan som är där. Så jag vet inte om ni har tänkt någon gång att alltså vi är ju världens centrum liksom. Alla borde ju bli som oss svenskar, för vi är ju normala. Alltså vi är ju på något sätt mitt i världen och sådär. Men så ser vi då liksom, när vi letar efter Sverige här, om du inte har hittat Sverige än, så är vi ju Protestant Europe längst upp till höger där uppe. Och vi är ju extremast i världen då, när det kommer till self-expression values. Alltså de värderingarna som råder i vårt land är att jag ska uttrycka mig själv så mycket jag bara kan då, för att ja, men vi har det så bra. Så att vi hamnar där ute. Och sen är vi väldigt även då sekulära. Det är vi slås ut av lite sådana här konfucianska länder som Japan och Sydkorea och Hongkong och så. Men vi är där uppe, så vi är ju superextrema individualister och sekulära. Vi är väldigt extrema i vårt land om man jämför med alla andra. Ja, men det kan bli väldigt smått. Den berättelsen kan bli väldigt liten. What's in it for me? Hur kan jag få ut så mycket som möjligt? Allting kretsar kring mig och bilden av mig. Det är lätt att hamna där. Det här är den världen som Jesus kom till. Den var på ett helt annat sätt. Han kom in i ett jordbrukssamhälle, kan man säga, som inte alls var på den delen av skalan som Sverige är. Det var också ett väldigt kollektivt tänk. Alltså man tänkte bland annat, ni har hört om de här fariseerna. De hade ju fått den judiska lagen, och så fanns det liksom de som sa att om hela Israel håller lagen en enda dag, då kommer Messias komma tillbaka. Och då satte de staket runt lagen, så att de gjorde så det liksom fanns massa levnadsregler som man inte skulle bryta de här reglerna, för att man tänkte kollektivt, vi hör ihop. Det är inte bara att jag är en isolerad ö där, utan vi hör ihop. Så det var en helt annan värld. Men Jesus, oavsett då som nu, vill göra våran värld större. Han vill att vi ska tänka stort. Att vi ska leva ett större liv, som jag har kallat predikan för idag. Ett större liv. Så han möter människor när de är på jobbet. Bland annat. Jag ska ta ett exempel här som jag kommer utgå ifrån idag. Och där kommer han liksom att utmana dem och deras bilder och vad de lever för på ett sätt. Vi ska be en kort bön bara innan vi går in i det här, den här bibeltexten. Tackar dig, Herre, för ditt ord. Vi ber här att du ska få öppna det för oss. Ber om att det verkligen ska få landa i våra liv, Herre. Vi som kanske har hört det här många gånger också. Ge dig ett nytt ljus idag. Låt det få komma till liv. Ja, ber om att du ska hjälpa mig, Herre, i att få dela ditt ord, Herre. I Jesu namn. Amen. Här har vi två killar som är på jobbet. Petrus och Andreas. Vi läser om dem i Matteus kapitel 4, vers 18-19. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. De här orden ska vi leva med lite idag. Ska ta liksom bit för bit här. Men det vi kan se här är ju att de är på jobbet. De står och fiskar. Men Jesus kommer till dem och sen så utmanar han dem. Kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Och det är ju liksom, de jobbar ju med att fiska. Fiskar alltså. Så. Men nu ska inte deras liv längre få handla om fiskar. Det ska få handla om andra människor. Han förstorar deras liv där de kanske har tänkt sig att de ska leva där runt den här galileiska sjön hela sitt liv. Och jobba som fiskare, gå till kyrkan på söndagen, synagogan. Och liksom leva sitt liv där. Så är det som att han förstorar allting för dem. Och säger du har mer. Det finns mer för dig om du följer mig. Och jag kommer skicka med 4 punkter här. Som jag tror kan leda oss in i ett större liv. Där Jesus utmanar oss att få växa. Att se större. Att tänka stort. Att få leva ett större liv. Det första ordet som jag vill lyfta är kom. Och det här är liksom det kristna livets start. Det kommer aldrig ifrån det här ordet. Det börjar alltid med kom. Jesus säger det många gånger. Kom till mig. Det är en inbjudan in i hans närvaro. Att få vara tillsammans med honom. Det var ju superkonkret för Petrus och Andreas. För dem så var det ju, jag har en fysisk person här som jag ska gå till. Så, och vara nära honom i hans fysiska närvaro. Men du och jag har den här inbjudan också. Och Jesus han säger den på flera ställen. Han säger kom till mig alla som är tyngda av bördor. Kom till mig och drick du som är törstig. Kom till mig du som hungrar. Kom. I Hebreerbrevet så är författaren där väldigt mån om att den här församlingen ska ta fasta på det Jesus har gjort för dem. Att han har öppnat vägen så att de kan få ha en nära relation med Gud. De kan till och med få komma hela vägen fram in i tronrummet. Där kungen sitter på sin tron. Och det står det i Hebreerbrevet 4:16. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. För att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Så att vi har liksom audiens, som det så fint heter. Vi får komma hela vägen fram till Gud, in i hans närvaro. Och där kan vi kan få vara frimodiga i det här. För det Jesus gjorde på korset var att han röjde vägen. I Hebreerbrevet 10 så står det om att det finns en väg för oss att gå in på i Guds närvaro. Och det är Jesu kropp. Att när Jesus dog på korset så blev hans kropp till en väg som vi kan få gå på in i Guds närvaro. Som liksom blir en sån där, en ganska galen bild så. Men där vi får komma nära Gud genom det Jesus har gjort. Där han har förändrat alla förutsättningar så att vi kan få kliva in inför honom. Och när vi är tillsammans med Gud, när vi är riktigt nära honom, så växer våra perspektiv på allting. För Gud är enormt stor. Det är en utav hans egenskaper. Och vi sjunger det i våra låtsånger ibland. Så stor är vår Gud. Många sånger som liksom lyfter Guds storhet. Hur otroligt stor han är. Och samtidigt så nära oss. Men när vi kommer till honom så får vi förstå att det finns så mycket mer. Att ditt och mitt liv med liksom det som kan verkligen vara litet och vardagligt och enkelt kan få nya perspektiv när vi får vara tillsammans med Gud och han får öppna våra ögon för nya dimensioner av hur verkligheten ser ut, vem han är, vad han kan få göra. Så kom är det första ordet och där börjar det alltid. Där vi får vara tillsammans med Gud. Sen kommer nästa ord som Jesus säger. Följ mig. Följ mig. Och det här är ett initiativ som ligger ganska mycket på oss. Vi får följa Jesus. Du har valet att få följa Jesus. Möjligheten att få följa Jesus. Andreas och Petrus, när de hörde det här, det låg lite laddning i den här frågan. För i den här tiden så fanns det
ja, men, rabbiner och lärare som samlade människor runt sig. Och så liksom fångade de upp duktiga, framförallt framstående studenter så där, som uttryckte sig positivt eller som stack ut lite. Som var duktiga på studera eller på Bibeln och sådär. Och så fick de sitta med dem och lyssna på deras undervisning. Och så det fanns liksom i det där. Men Petrus och Andreas, de hade troligtvis hade de missat den där sållningen för ett tag sedan. Så även om de förstår det så är det väldigt märkligt att de får frågan där och då. Så. Kom och följ mig. Det handlar om att bli en lärjunge. Jag läste en del böcker av en amerikansk författare som heter Comer. John Mark Comer heter han. Och jättespännande böcker, rekommenderar jag. Mycket om lärjungaskap. Och han betonar att för vi tenderar att göra det till att man ska vara en student. Alltså man ska sitta där och så ska man lyssna och så ska man förstå och så ska man liksom det teoretiska så här. Vi är väldigt teoretiska i vårt sätt att tänka. Och förstå liksom lärande. Medans han betonar att det är en lärling. Det är en lärlingsgrej. Om man har gått en praktisk utbildning kan man få vara lärling. Då går jag tillsammans med den som gör hantverket och så tittar jag på hur den gör och sen ska jag göra likadant. Att göra. Att agera. Och det fick de ju se. Alltså Jesus lever ju ett liv som vänder upp och ner på allting. Han har en lära där vi ska älska våra fiender. Där vi ska ge generöst. Om någon ber dig om din jacka, ge han din tröja också. Om det är någon som ber dig att gå en mil, gå två mil med den. Tvätta varandras fötter. Tjäna varandra på ett sätt som inte är rimligt. Och mycket annat. Framförallt så tror jag att Jesus visade lärjungarna vägen in i en relation med våran himmelske far. Och jag har levt ganska mycket i en vers ifrån Johannes som jag vill läsa för er här. Johannes kapitel 5. Då säger Jesus så här om hans relation med fadern. 5:19. Jesus svarade dem, jag säger det i sanningen. Sonen kan inte göra något av sig själv. Utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Jesus hade liksom på något sätt en uppenbarelse över sitt liv. Man kan säga att Jesus skelade. Han hade ena ögat mot fadern så här. Och sen andra ögat mot människorna så här. Och i den där spänningen så levde han. Han såg fadern. Liksom. Han hade med sig fadern in i varje situation. Och liksom, vad visar du Gud, fader, mig att jag ska göra nu? Och så agerade han på det. För han kan inte göra någonting av sig själv. Bara det han ser fadern göra. Så fadern är initiativtagaren. Det är liksom den här gudsrelationen är. Att han känner fadern. Han vet vad han vill göra. Och sen agerar han på det. Det Gud visade honom. Det gjorde han. Det här är ju enormt spännande, det här livet. Och jag tror att vi kan få växa in i det också. Den här gudsrelationen, det du och jag är nyfikna på vad Gud uppenbarar för oss. När vi kliver in i ett rum. När vi är på jobbet, när vi är på ICA. Den här nyfikenheten och hungern. Vad vill du göra, Gud? Vad visar du för mig? Jag har ett jättefint... En fin sån erfarenhet från Gullbrannagården. Och det är någon samling i den här kyrkan där. De har en kyrka på Gullbrannagården. Och jag kommer inte ihåg om det var på läger eller festival eller vad det var. Men jag upplevde ganska tydligt att ja, men då fick jag någonting ifrån Gud där. Det jag kände som en elektrisk ström mellan mina skulderblad. Liksom att det var ja, men lite lurig känsla. Så här. Men jag tänkte, det här är ju Gud, va? Gud kan ju visa sig på ganska mycket olika sätt och det här tänkte jag, det här är nog en ledtråd från Gud att han vill göra någonting, kanske att människor då har ont där, tänkte jag, det måste ju vara det rimliga, så då frågade jag om jag fick dela det, och det fick jag för mötesledaren där, så då fick jag be för två personer. Den ena blev helad efter många års problem och har haft ont här mellan skulderbladen, och det bara släpper så. Och sen fick jag be för en kvinna till som kom direkt efter och som upplevde att det blev bättre. Men det är så spännande då, det här livet, den här nyfikenheten som vi kan få leva i. Ja, men Gud, vad vill du göra? Vad vill du göra när jag kliver in här? Jag tror att vi kan få växa i vårt lärjungaskap. För det ligger lite på oss. Det finns någonting i den här, i det här arbetet att få gå nära Jesus, att få lyssna till honom, att få medvetet jobba med det här så att vi får växa och ta steg. Ja, det är jättespännande. Det finns så mycket mer än vad vi kan kanske ha varit med om. Eller. Han har så mycket för oss, Gud, som vi kan få leva i och leva av. Ja, det är jättespännande. Nästa, den hänger ihop. Så ska jag göra dig, eller göra er, är nästa punkt här. Så ska jag göra dig, eller er, så ska jag göra er. Så du och jag tar vårt aktiva beslut. Jag vill följa Jesus. Jag försöker liksom se på hur han lever sitt liv. Jag lyssnar på vad han säger. Jag försöker applicera det in i min vardag. Det fantastiska är att när du tar det initiativet, när du tar det viljebeslutet och du börjar göra den resan, då tar han över. Då kommer nästa steg. Och det är att han gör dig och mig. Så Jesus agerar i ditt liv. Han har en process i ditt liv. Han vill förvandla ditt liv. Han som har påbörjat ett gott verk i er ska slutföra det till Kristi Jesu dag, säger Paulus i Filipperna. Gud har börjat någonting i dig. När du börjar följa honom så är han aktiv. Han har en process i ditt liv. Jesus satte ju sin prägel på sina lärjungar. Han förvandlade dem genom gemenskapen, genom det han sa, genom hur han ledde dem, genom det han gav till dem. Men nu har Jesus fått lämna jorden och han sa att det är bättre att jag lämnar det, för då ska jag sända någon annan. Och han lever vi med, den helige ande. Det är han som vi får liksom komma till, det är han som får göra jobbet. Det är Guds närvaro i oss och genom oss. Och det står fantastiskt i andra Korintierbrevet kapitel 3, vers 16-18. Det är när någon kommer till Gud då, när någon väljer att följa honom. När någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Det här är gott. Det är bra grejer. Och det här är underbart också, för att vi behöver inte i den här tiden på något sätt där vi sätter alla strålkastar på oss själva, så utmanar ju Guds ord oss att fokusera på Gud. Att se på honom. För att det sker någonting fantastiskt när du och jag i den där gemenskap med Gud, när vi blir inte självupptagna utan Guds upptagna, så gör han någonting i oss och formar den heliga ande oss. Vi förvandlas av hans bild när vi tittar in i hans ögon. När vi ser på honom. Ja, det här är bra. Vi har ju ett avsnitt i Apostlagärningarna där Petrus och Johannes, de hamnar inför det judiska stora rådet. För de har ställt till, det har blivit lite tumult. De reste en lam man som satt utanför en port där. Silver och guld har vi inte, men vad vi har det ger vi dig. Och så reser de honom upp så här. Och då blir det lite tumultartat. Så att de hamnar i alla fall inför det stora judiska rådet där. Och de blir väldigt överraskade, för att Petrus, han predikar på det och kör på ganska tufft mot dem. Och då säger de så här. De blev förvånade över deras svar, för att de kom på att, eller de insåg, det här är ju enkla män. Här har vi ett gäng med fiskare som tillrättavisar oss på något sätt. Men så kom de ihåg. De hade varit tillsammans med Jesus. Att Jesus hade gjort ett bestående verk, en förvandling i deras liv. Att deras liv hade blivit mycket större och fått en mycket större påverkan än de kunnat drömma. Och där är du och jag inbjudna att leva det där livet tillsammans med den helige ande. Att han skulle få slipa oss, att han skulle få göra sitt goda verk i våra liv. Att vi får fokusera på honom. Han gör det. Du och jag tar viljebeslutet. Du och jag ställer oss på rätt ställe. Så mycket utav andlig formation, alltså att vi formas utav Gud, som handlar om att vi ställer oss i rätt position, i rätt förhållande, på rätt plats, så att Gud kan få göra vad han vill göra i våra liv och forma fram det han vill i oss. Och ni har fått varandra som gåvor in i den här processen. För den heliga ande gör det, det är Jesus som ytterst gör det, men han använder andra människor, han använder gemenskapen. När vi delar livet med varandra så slipas vi och blir liksom mer lika Jesus genom att vi får ge vårt bidrag in i gemenskapen. Så alla behövs här när vi tillsammans får följa Jesus och bli mer lika honom. Till människofiskare har vi kommit till nu. Kom, följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Ja, de ska säga upp sig från jobbet. Nu är det inte fiskar som gäller längre för er två. Nu är det människor. Någonting större. Det är som att Jesus sätter fingret på vad som är viktigast. Så. Människor. Själar. Nästa vecka så är det alla helgona. Då får vi påminna oss om de som har gått före till himlen och himlen som en plats. Och så får vi liksom inse liksom hur det här ett evighets... det finns en dimension som handlar om evigheten i den tjänsten som vi står i som hans församling idag. Att fånga fiskar, det är liksom, det låter ju... Att göra den kopplingen är lite märklig. Alltså, vi ska dra upp fiskarna i båten på något sätt, men... Ja, och det blir till det bättre då för fiskarna alltså. Det här är liksom den här, det stämmer inte helt, men det handlar om att fånga människor. Det handlar om att människor ska få bli räddade. Det handlar om att vi ska få ta med så många som möjligt när vi kliver innanför himlens portar och få liksom se det där, är du här? Och du är här? Och du är här? Och du är här? Och det du har fått vara med och gjort något litet kanske, något samtal, dina förböner, att du bjöd med någon gång. Det finns ett evighetsvärde där själarna är det som är viktigt för Gud. Och jag tror inte vi ska applicera det här rakt av som att du ska nu, om du sitter här och jobbar med ett hantverksjobb eller ett försäljningsjobb eller ekonomijobb, eller du jobbar inte med människor på det sättet att du ska säga upp dig. Men jag tror att Gud vill att det ska få vara på våra hjärtan. Att vinna människor. Att det som är på hans hjärta ska få vara på våra hjärtan. Att de människorna som vi får möta, att vi skulle få känna nöd för dem. Att de skulle få följa med till himlen. Att de skulle få vara där tillsammans med oss en dag. Ett större liv. Ett större uppdrag. Ni kan det här, men det står i de sista verserna i Matteus evangeliet. Så läser vi om missionsbefallningen. Och det står det. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem, låt dem få ta steg. Låt dem få komma med. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Så det uppdraget vi får utav Jesus, att få vara människofiskare, så är han med oss. Det finns inga ursäkter. Jag lyssnade på en jättebra predikan på Nyhem för några år sedan. En ung missionärskille som bara, det finns inga ursäkter för det här uppdraget. För han säger ju att all makt har getts till mig. Det finns inga, vad ska vi säga då? Så, alltså, han har allt som behövs för att vi ska kunna göra det här uppdraget. Och han är med oss in i det här uppdraget. Men att det skulle få röra vid våra hjärtan. Att få vinna en till. Att få ta med oss fler till himlen. Det finns ett större syfte med ditt och mitt liv. Än att vi ska självförverkliga oss. än att vårt rike ska få byggas. Det är hans rike som ska få byggas genom våra liv och genom det vi gör och genom de vi är. Ett större uppdrag. Nu är jag i min avslutning. Vi ska läsa ett sista bibelord där som jag har levt med och som jag bara vill skicka med in i avslutningen. Ifrån Markus evangeliet kapitel 2. Och vi läser från vers 1-12. Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma samlade så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Då är det många. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom man till honom med en förlamad som bars av fyra män. När de för folkmassan skulle inte kunde komma fram till honom, med honom till Jesus, tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame: mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärare och de tänkte i sina hjärtan: varför talar han så? Han hädar. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig och han sa till dem: varför tänker ni så i era hjärtan? Vad är lättast att säga till den lame: dina synder är förlåtna, eller att säga: res dig, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder säger jag dig. Och nu talade han till den lame: res dig, ta din bädd och gå hem. Då reste mannen sig upp, genast tog han sin bädd och gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa: vi har aldrig sett något liknande. Vilken story. Men det är ett större liv. Och jag kan inte släppa de här fyra männen. Jag kan inte släppa dem. Det är på något sätt hos dem det stannar för mig här. När de vaknar på morgonen där och får höra att Jesus har kommit hem. Och sen är det säkert någon av dem där som bara: nej, men vi måste bära dit våran kompis. Vi måste göra, han måste få ett möte med Jesus. Nu är chansen. Och de är desperata. Så till en grad att de gör sönder huset. Som mig. De bryter upp taket och hissar ner honom. Jag bara tänker liksom när det bara börjar rasa murbruk där när Jesus undervisar. Det är extremt. De agerar frimodigt. Och de gör en totalt livsförvandlande insats för sin vän som var lam. För den här lama killen, han får ju ett nytt liv. Han får förlåtelse för sina synder och han får ett helande i sin kropp. Och det som utmanar mig är: om jag vill leva ett större liv, vad gör jag med mina dagar? Är jag som någon av de här fyra? Och jag älskar att de också är fyra stycken, att de bara går tillsammans. Jag tror att det kan få vara en bild av församlingen där vi bara tittar in i ögonen på varandra och säger: nu gör vi det här. Den här behöver det här. Nu ska vi gå, vi ska göra det här. Vi ska bära människor till Jesus. Vad gör vi med våra dagar? Vad gör jag med min dag? Ibland känner jag det där när man haft en ledig dag och sen bara: vad har det blivit av det här? Skulle jag inte leva ett större liv än det här? Så är det som att den här liksom har sugit ner mig in i underhållningen, eller jag kollar på tre fotbollsmatcher eller något annat meningslöst. Alltså, det finns så mycket mer. Vi kan få göra en så större skillnad i den här världen. Vi kan få göra verkligen fantastiska saker där vi får bära människor till Jesus och han får göra sitt verk i människors liv. Men den här nerven och den här liksom att vi skulle få vara ännu mer som de här fyra männen och få göra verklig skillnad. Bära människor till Jesus. Ja, jag vill utmana dig. Det finns mer. Jag hade konsert med några av bandet är här nu. De körde en låt förra helgen på ungdomssamlingen i Varberg. We were meant to live for so much more. Vi skulle leva mycket större liv. Vi skulle få göra större skillnad. Vi skulle få dela Guds värderingar. Vi skulle få se Jesus göra större saker. Och den här frimodigheten skulle få vara över oss. Och jag vill bara hedra den här församlingen. Jag tycker att ni är frimodiga. Jag tycker att ni är modiga. Jag tycker att ni tar plats i den här byn. Och ni gör ett avtryck. Och jag vill bara välsigna dig genom den här predikan. Och jag vill bara utmana er att det finns ännu mer. Ett stort liv. Där vi får göra skillnad på riktigt tillsammans med Jesus. Vi får komma till honom, vi får följa honom, vi får låta honom få göra sitt verk i våra liv. Och vi får sätta människor i centrum, det som är viktigast för honom. Att få leva för Jesus i den här tiden. Lovsångsteamet kan få komma upp. Alldeles snart så ska vi få fira nattvardet tillsammans. Och i det så finns det ett kom. Och jag vill ta fasta på det och vill lyfta det. Det finns ett kom för dig. Kom till honom och ta emot. Ät det brödet som mättar. Drick det vinet som ger liv. Men också att den heliga ande ska få fylla dig. Och sen undrar jag om du vill vara med mig i den här behovet av omvändelse som man bara känner. Alltså jag skulle göra mer med mitt liv. Jag skulle göra viktigare saker med min tid. Jag skulle leva för någonting större. Och att du skulle få känna det. Och kanske få vända om. Att det här skulle få vara en söndag. Där vi på nytt får komma tillbaka till honom. Och be honom att rena våra hjärtan. Rena våra motiv. Avslöja våra drivkrafter. Våra genvägar. Jag ber om dig Gud. Tack Herre för att du kommer till oss på samma sätt som du kom till Andreas och Petrus. Frågar du, kom och följ mig. Jag ska göra något fantastiskt i ditt liv. Till Nathanael som du kommer till så säger du, ja du blev impad av att jag visste, jag såg det innan där, men du ska få se så mycket större saker. Det finns så mycket mer för dig. Du har så mycket mer för oss Gud. Jag ber den här söndagen att du heligande rör våra hjärtan på nytt. Att vi skulle få brinna för det som är viktigt för dig. Tack Gud för att du leder våra böner Herre. Låt oss få bara bereda vägen i våra hjärtan och bereda vägen för människor runt oss. Få be människor in i evigheten. Tack Gud för att vi också bara får sporra varandra. Att gå den extra milen. Att göra det som är obekvämt. Att bryta upp taket om det behövs. Att bära människor till dig på olika sätt Jesus. Vi behöver inte göra det ensamma. Vi kan göra det tillsammans. Jag ber om det här. Låt det få bara drabba våra liv. Att vi bara, det måste få hända saker. Vi måste få göra det som krävs. Även om det kostar. Tack för att du inbjuder oss till ett större liv. Vi får se dig verka. Vi kan få ha våra skatter i himlen hos dig. I Jesu namn. Amen.